Värvet görs i samarbete med Acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Vad står det om dig på Wikipedia?
Det står om mig på Wikipedia att jag är skådespelare och författare.
Ja.
Att min pappa är skådespelare.
Mm.
Att jag är uppvuxen i Akalla, att jag har bott där i 22 år.
Står det där?
Ja.
Ja, det står det faktiskt.
Eller hur?
Ja.
Ja, sen kanske grejer jag har gjort eller något sånt.
Hon fyllde 30 år den 8 juni och även om den stora publiken fick upp ögonen för Evin Ahmad under våren med den otroliga succén med Snabba Cash har hon nu jobbat i princip under halva sitt liv med skådespeleriet. Det började med filmen Ett öga rött med premiär 2007 och sen har det fortsatt med bland annat 112 Aina, Bäck i nöd eller lust, Dröm vidare, Vilken jävla cirkus, Störst av allt, Vår tid är nu, Ring mamma, The Rain, flera uppsättningar på teatern och hon har dessutom skrivit en bok, men mer om det senare. Förutom Snabba Cash är hon nu aktuell med en roll i Max Anger med premiär den 6 juni samt förstås med Värvet nummer 471. Här är Evin Ahmad. Det var en lärare i nian som tipsade dig om att provspela för Ett öga rött, va?
Mm.
Innan dess, förstod du att det gick att jobba med skådespeleri?
Nej, verkligen inte. Det förstod jag absolut inte. Jag visste, jag hade ju intresse, jag dansade ju och var väldigt liksom, stod på scen och tyckte väldigt mycket om det. Men jag förstod inte att det var ett yrke sådär, att det gick att plugga till. Men jag vet att jag gick ju till min syokonsulent, heter det så? Syo.
Ja.
Mm. Och sa att jag gärna skulle vilja gå ett sånt där teatergymnasieprogram.
Solveig.
Solveig. Men hon heter egentligen något annat.
Okej.
Okay. För jag vill inte...
Hata henne.
Nej, men alltså grejen är, jag hatar inte henne, för jag minns att hon sa det här med kärlek. Att hon, alltså hon menade ändå väldigt väl när hon sa till mig att jag inte skulle... Att hon tyckte att det här med teater inte riktigt var min grej. Och att jag tror att hon tänkte så här, men du har ju ändå tillräckligt bra betyg. Ska du inte bli någonting typ på riktigt? Så att det blev inget teatergymnasium, vilket var helt okej faktiskt. För jag höll ju ändå på med det jag ville göra. Men vill du veta en rolig grej?
Gärna.
För jag berättar ju då, alltså Solveig då, som hon heter då i min roman. Det handlar ju om den här syokonsulenten som säger, som berättar för det här bokjaget, jag, whatever, vem det nu än är, fiktion, autofiktion. Och berättar och säger till henne att så här, men du kommer aldrig kunna bli skådespelare. Och för 2 veckor sedan så var jag på Coop i Västberga och höll på att packa ner mina grejer. Så kom det fram en snubbe och bara, du, jag måste bara säga tack som fan för Snabba Cash. Och är det okej om jag får ta en bild med dig? Jag måste så gärna få ta en bild med dig. Vet du vem det var?
Berätta.
Solveigs son.
Ah, okej. Okay.
Hur sjukt inte det? Solveig då, som vi kallar henne. Son ville ha en bild. Alltså det är inte bara sjukt.
Men visste du att det var Solveigs son?
Han sa det. Han bara, min mamma har varit din syo. Och så sa han hennes riktiga namn.
Ja.
Och hon kommer bli så stolt och glad när jag visar den här bilden.
Men gud vad roligt. Och du har liksom tagit lite språng, eller spjärn mot henne ju, på något sätt.
Ja, men alltså jag tror också att det... Alla sådana där situationer när en som barn möter vuxenvärlden, det blir ju så starkt. Alltså jag minns att det... För att min pappa jobbade också som vaktmästare på Akala skolan. Så att hennes grej var ju också att hon sa att... Ja, men jag ska försöka prata med din pappa. Det är nog bra om du satsar på någonting annat och inte ska hålla på med teater och så. Och min pappa tar ju såklart alla lärare och sy och alla som jobbar på skolan på fullaste allvar. Men det var... Sen har man ju någonstans kanske bärt med sig det där. För det hade ju egentligen varit nice som hon sa till mig att... Vet du vad? Självklart ska du bli skådis. Mm. Vi kollar upp Kulturama, Frishuset, whatever, liksom Södra Latin.
Hälsade du någonting till henne via hennes son?
Mm, jag hoppades bara på att hon inte hade läst min bok. För att där kanske inte hon kommer fram som den schysstaste personen. Men jag tror också att man... Alltså man dramatiserar ju också saker och ting för att det ska också bli lite kryddigt och intressant. Även fast känslan var ju så att jag kände ju mig... vad heter det? Avvisad av henne.
Mm.
Men jag vet också att hon menade väl.
Ska vi börja med att bara berätta, eller vill du berätta för lyssnarna vad det är för bok?
Ja, alltså det är en roman som kom ut 2017 som jag skrev under tiden jag gick scenskolan. Och den handlar om en ung tjej som då börjar på scenskolan, men hon har liksom fötterna i 2 olika världar skulle man kunna säga. Hon är uppvuxen i förorten, kommer inte från en kulturell familj, har inte det här kulturella kapitalet, kommer in i den här fina vit medelklass liksom, teaterkultur där det är name dropping och allt vad det är. Och så försöker hon någonstans navigera i de här världarna. Och det är ju självklart väldigt mycket inspirerat från mina egna upplevelser. där saker och ting har dramatiserat, men också andra andra vänner till mig som också har gått scenskolan.
Mm. Och jag tänker precis som du var inne på nu, att den så mycket handlar om kamp, att liksom dels inte behöva vara något jävla kvoteringsalibi och samtidigt liksom passa in. Det är liksom som ett tvåfrontskrig som hon då håller på med och tvingas ha.
Och mycket också om skuld och skam, om att faktiskt få göra den här resan. För att det är inte så lätt. Alltså det som jag kände när jag... Nu hoppar jag över till jag, för att det blir mycket lättare att förklara också. Men jag kände nog väldigt mycket skuld över att gå scenskolan. Och att gå runt där. Och att det fanns så mycket tid för eftertanke och filosofiska tankar. Och jobba med en roll eller känna på golvet. Känna på rum och det här inom citationstecken, det flummiga. Men som var väldigt bra, jag fick väldigt mycket skuldkänslor över att just jag fick den här möjligheten att göra det. Speciellt när man tänker på alla andra kanske som jag har vuxit upp med och min familj och så här, alla är knegare, de jobbar med sina händer liksom för att få den där lönen den 25:e, och jag stod där och bara fick tid, fick massa tid. Och det är fortfarande svårt för mig att förstå och hantera.
Mm. Det finns en jättefin reflektion i den, tänker jag, som är så här att liksom det är praxis på skolan att inte ta in städarna överhuvudtaget. Mm. Och att du, så här, det här hade kunnat vara mamma eller pappa.
Ja, men det var väldigt svårt för mig att förstå att vi satt där. För att om man träffar liksom skådespelare, folk som jobbar inom kultur, folk är väldigt intellektuella, folk är politiska, man pratar, man diskuterar. Och vad jag inte kunde förstå var hur viktigt, när vi diskuterade Shakespeare till exempel, eller vem som var tjänare, eller feminism, eller rasism, eller vad det nu än kunde vara, klass, så tyckte jag att det var så jag hade så svårt att förstå att vi satt och diskuterade det här i det här trygga rummet. För samtidigt runt omkring oss så är det ju folk från verkliga livet som går runt där. Och vi tar inte in dem. Och det blev så konstigt för mig. För jag tänkte så här, vi är skådespelare, vi är konstnärer. Vi ska ju på något sätt gestalta människor. Och det blev en ganska stor konflikt. Så städarna var de... Alltså för mig är det liksom... Jag klickade så jävla bra med dem. Jag minns att jag bad en av städarna komma till min föreställning, min monologföreställning. Och han blev lite konstig, så här, lite undvikande. Jag bara, men vad är det? Han bara, nej, men jag tror inte att jag får nog inte komma, typ. Och jag tror inte att det är någon på scenskolan som hade förbjudit att de hade kommit. Men det var liksom bara det var sånt stort glapp. Och det förstod jag inte.
Sen är det ju också väl beskrivet hur, berätta jaget då, eller eventuellt du, så här, alltså har skuldkänsla också för att vilja bort från förorten som hon kommer ifrån.
Ja. Ja, alltså jag har ju bott i Akalla i 22 år. Det är liksom hela mitt liv. Och jag är väldigt stolt över att ha den bakgrunden och komma från Akalla och är uppvuxen i en förort, för att jag hade liksom, alltså du fattar inte hur stolt jag är. Men i och med att grejen är så här, jag har alltid känt mig inkluderad i Akalla och känt att så här, här är alla smorsor och farsor knegare. Här är alla, vi har alla samma typer av förutsättningar, så det är ingen egentligen som behöver vara utanför. Och på den tiden var det också väldigt mycket så att, du vet, ungarna lekte på gården, ibland gick man hem till den och käkade mat. Alltså det fanns en väldigt stark gemenskap och en lojalitet. Men sen för mig då som... en flummig konstnärs fantasiperson, så kanske det fanns, som det gör egentligen på alla platser, det fanns inte så liksom stora möjligheter att fantisera sig bort. Jag hade då väldigt bra självförtroende och var oftast alltid den enda tjejen som var med när killarna spelade fotboll. Alltså jag hade ju sporten som var väldigt mycket mitt sätt att ta plats som tjej. Och det här med teater, alltså det är ju lite flummigt, och jag förstår det. För att du tittar ju bara på dem som du har nära dig. Och det fanns ju ingen som höll på med teater. Det fanns verkligen ingen. Det fanns fullt med skådespelare, konstnärer, talanger. Men det var ingen som liksom höll på med det. Och det finns positiva saker och det finns också negativa saker med att komma från en socioekonomiskt utsatt område. Och det är ju det här med att det finns inte mycket pengar. Folk vill ha pengar. Och det är också därför min bok heter En dag ska jag bygga ett slott av pengar. För jag tänkte hela tiden när jag var ung att så länge vi har pengar, då kommer saker och ting lösa sig. För alla de problem jag såg handlade om pengar. Alltså så här, varför får inte vi åka till Skansen? Varför får inte vi åka på de där feta utflykterna? Ja, men vi har, skolan har inga pengar, skolan har inga pengar. Så vad säger det när du får en bok? För på min tid, jag vet inte hur det är nu, om det är iPads och sånt. Men när man får en bok som är så här trasig, folk har klottrat på den, det går knappt att läsa. Vad är det för liksom budskap man får då? Jag får inte direkt känslan av att allt är möjligt liksom. Men, och jag tror också att den här typen av psykisk ohälsa som ekonomisk utsatthet kan ge är ju inte heller så nice. Jag var ju väldigt ung när jag gjorde min första långfilm. Jag gjorde ju den när jag var 14-15. Och det var ju också, jag var ju bland de första där i Akalla i min generation. Och jag tror också att, har du hört talas om krabbor i en hink?
Berätta.
Ja, men om man är fler krabbor i en hink och så försöker någon ta sig ut, så går de andra krabborna upp och försöker dra ner den andra. Så jag fick ju ändå höra när jag växte upp att jag ska inte tro att jag är någon, och ja, men bara för att du har gjort en film tror du är värsta grej. Alltså, det finns det här med att så här, ja, men du ska inte tro att du är någon. Du är samma skit som oss allihopa, typ. Så det är liksom en kombination av allt det där, samtidigt som jag är väldigt, väldigt stolt över att komma från en förort. Men det är väldigt komplext.
Mm. Det var också en naturlig fråga efter att ha läst boken då, att just att det verkar som att sport var liksom, alltså du var bäst på fotboll.
Ja, alltså jag tror inte jag var bäst, men jag var bra på sport.
Alla sporter?
Inte basket, hatade basket.
Okay.
Förstår inte mig på basket.
Nej, okej. Okay. Bollen ska i liksom en korg.
Mm. Ja, men alltså jag vibar inte med basket.
Nej, okej. Okay. Men typ så här friidrott och såna grejer?
Ja, jag är väldigt snabb. Ja. 60 meter, ja. Väldigt snabb och tyckte om fotboll och gillade väldigt mycket att klättra. Så när mina tjejkompisar satt och vi satt på gården ville jag liksom ofta klättra upp på grejer och liksom... Mm.
Ja. Jag försökte researcha, för ni kallade gården för Nyland.
Nystad.
Nystad, förlåt. Mm. Är det radhusen?
Ja, men det är liksom... Det är, först är det de här höghusen och sen så är det radhus. Så det är liksom... Nystad är som en... Ja, men den är i mitten och så är det massa hus runt omkring.
Okej.
Okay. Både radhus och höghus.
Är det, ja, okej. Okay. Det är en stor jävla grön grej.
Nej, det är ingen... Alltså, det är en lekplats.
Ah, okay.
Det är som en park.
Ja, jag fattar. För att jag åkte ju... Jag bodde i Vällingby förut ju.
Mm.
Då åkte man ibland... genom Åkalla.
Mm-hmm.
Och så såg jag de gulliga radhusen på höger hand.
Ja.
Och de höga husen på vänster hand.
Ja, jag har bott i alla dem.
Okej. Okay. Du har bott i radhuset också?
Jag har bott i det högsta höghuset, det mellanhöghuset, och sen uppgraderade vi till radhus med trappa, och det var jättestort för mig.
Ja, okej. Okay. Hur gammal var du då?
Då kanske jag var... det kanske var 97, jag kanske var 7-8 år. Och jag tyckte att det var så... Jag kände mig så rik över att vi hade en trappa i vårt hem. Det var mäktigt.
Mm. Ja, men jag förstår det. De är väldigt fina, tycker jag, radhusen.
Ja, de är jättefina. Superfina.
Om du skrev den här medan du gick på scenskolan, så är det ju ganska länge sedan.
Ja, tyvärr. Det går ju snabbt i tiden.
Men har du problem med det, att det går för fort?
Men alltså, jag är van att alltid vara den yngsta och så här, åh, du är så smart för att du är bara 19 och bara, du har gjort så här mycket. Nu är det ju liksom, Nu fyller jag ju 31 om en vecka, så att det är liksom, det är förväntat. Det är mer typ, vart är barnen, vart är huset? Nej, kanske inte huset, men jag har nog faktiskt problem med det.
Ja, okej. Okay. Har du alltid skrivit?
Det har jag gjort.
Vad hände med all text då?
Nu var det väldigt länge sedan jag skrev. Nu är det liksom att jag har liksom släppt det helt. Men vad som händer med allting, mycket ligger på min mail, tror jag.
Okej.
Okay. Jag kan få liksom så här infall, bara nu ska jag skriva, så skriver jag. Så jag vet inte vad som händer med dem. De ligger någonstans.
Okej. Okay. Är det nya liksom någonting som skulle kunna bli bok, eller är det manus, eller?
Det hade kanske kunnat bli något, jag vet inte. Men jag har liksom släppt lite skrivandet just nu.
All right. Det verkar som att det går ganska bra för dig skådismässigt.
Ja. Och jag tror att jag vet inte, det är så, skrivandet gör jag bara om jag vill, och just nu vill jag inte.
Nej. Men då, alltså jag kommer inte tvinga dig.
Nej.
Det är inte därför du är här.
Nej.
Även om jag läste boken med stor behållning.
Ja, vad fint. Men jag har tänkt så här, vad ska man göra? Men det är så svårt när man har gett ut sin första roman och sen bara, vad ska jag skriva? Alltså allt, jag bara stör mig på att allt känns så konstruerat. Så jag känner inte mig genuin, utan det blir bara konstruerat. Men jag har ju en idé om att det hade varit så fett att skriva En dag ska jag bygga ett slott av pengar 2. När jag kanske är 45. Eller ja, kanske 55, jag vet inte. För då är det ju säkert nya erfarenheter, nya utmaningar. Men förmodligen så kommer den här existentiella tomheten fortfarande existera på något sätt. Den här konflikten. Det är bara intressant att se vad som skulle hända. Ja, men vad det kommer för inspiration då.
Mm.
Hade varit kul.
Ja, och hur det är att ha ett slott av pengar.
Precis.
Det är säkert jättemycket underhåll.
Ja, men jag tänker det. Alltså de här konflikterna liksom som kan uppstå. Det händer ju väldigt roliga, intressanta situationer av att liksom ena sekunden var superframgångsrik och så här. Ja, men till exempel en situation som är så här, ja, men de här olika kontrasterna som jag kan möta då. Jag var med i en föreställning på Dramaten för... Ja, ett år sedan, som heter Determinism, som Mattias Andersson skrev och regisserade. Det var precis under, ja men typ strax innan pandemin, i januari, februari förra året. Och så var det var en lördag och vi hade föreställning. Jag hade några vänner som var där. Och då fick vi stående ovationer, applåder, och du vet, man står där och det är Dramaten och guld och liksom mycket kulturellt kapital och allt sånt där. Och skådespelare får ju ofta såna här buketter. Det är en traditionell grej liksom. Man får en bukett. Och jag fick en superfin bukett av mina vänner som... Ja, men den såg ut som en influencer-bukett. Typ. Det var bara fota och posta liksom. Så jag byter om, jag går in i min loge, byter om. Säger till mina vänner, men jag möter dig på Rish. Och går dit, har det trevligt, mysigt. Men jag är ganska trött, så jag bestämmer mig för att gå hem. Då står jag utanför och då står min kollega Alexander Salzberger. Han står och pratar med vakten. Och jag liksom, ja men jag pratar lite med honom och står och håller den här blombuketten som är också igen stängd. För jag kikade bara på den. Och när jag står och pratar med honom så kommer det fram en kvinna. Hon kommer ut och ska ta en cig. Och hon står ungefär så här nära som vi står. Tar fram sin cig. Och så tittar hon rakt på mig i ansiktet. Alltså rakt i ansiktet och säger så här, åh nej. Nu ska hon sälja blommor till oss.
Mm.
Och det tar lite tid innan jag förstår vad det är som händer. Jag bara, va? Och hon tittar på mig igen, alltså som om jag inte pratar svenska, som att jag, alltså bara helt, och tittar på sin kompis och bara, åh gud vad tråkigt, nu ska hon sälja blommor, vad synd, för att hon är ju så söt. Och jag bara, ja men du vet, när man hamnar i chock, man bara, what? Typ. Så jag bara, ursäkta, vad sa du för någonting? Hon bara, nej men jag och min vän här bara diskuterade och tyckte bara så tråkigt att du behövde stå här och sälja blommor liksom. Jag bara, varför tror du att jag står här och säljer blommor? Nej men jag bara undrar liksom att varför du stod här och sålde blommor. Jag bara, men jag säljer inte blommor. Och Alexander var ju så här, han bara, du, hon faktiskt hon säljer inte blommor, hon är Dramatens skådespelare typ. Och det där är så här, det såna kontraster tycker jag är så intressanta och fascinerande, att så här, hur du kan för 40 minuter sedan stå på den här privilegierade liksom scenen och du vet, du blir så här dyrkad, eller jag säger inte att jag blir dyrkad, men ja, men du vet, stående ovationer, och sen klipp till den där situationen. Och det är mycket såna typer av kontraster som jag bara tycker är så intressant.
Mm. Ja, det är klart.
Och vi hade ju en diskussion, jag och den här kvinnan, och bara, men varför tror du att jag står här? För då är det din enda bild av en person som ser ut som mig är en person som säljer blommor. Vilket inte, och förresten, vad hade hänt om jag var ful och sålde blommor? Är det mindre synd då om den personen då eller inte? Men det som är intressant tycker jag, det är liksom, jag existerar oftast utifrån folks föreställningar om mig.
Och sen också, är det så fel att sälja blommor?
Precis.
Ja.
Det var en annan person som inte kommer nämna namn som hade tagit upp den här situationen. Och där var det återigen, för där fick jag någon sorts, för jag hade tweetat om det här. Och där fick jag en kritik, tror jag, upp, eller jag blev liksom nämnd i ett exempel. Den här personen nämnde inte mitt namn, men jag fattade att det var mig den här personen menade. Men och då var det så här, då var det en kritik mot mig av att jag liksom hade, alltså så här, nu när jag har jobbat upp mig från tjänstejon till Dramaten, så ska ni fan inte tro att jag är, så ska ni inte tro att jag är en blomsterflicka. Och det är återigen en föreställning om mig, mm. av att jag har kommit från någonting och ska bli någonting eller är någonting. Och som om Dramaten skulle vara liksom det högsta, det som jag drömmer om. Så det är hela tiden, apropå den här boken då, skulle vara så intressant att se då alla de här kontrasterna som sker. För att det jag märker är att det är ju alltid folks föreställningar om en, just för att man har den här bakgrunden man har, av att komma från en förort eller prata om pengar eller ha kurdiska föräldrar. Så kan uppstå väldigt intressanta situationer.
Vad gjorde den där situationen med dig i efterhand?
Nej, men alltså, det blir ju, jag gick ju hem och bara så här, gud vad, för att hon bad ju sen om ursäkt. Hon bad om ursäkt och sa liksom att, ja men jag kanske hade fördomar och jag förstod inte bättre. Så jag bara, ja men bra liksom. För att man kan ju ha en dialog också, och det vill jag gärna ha. Så att inte det bara blir att man liksom, ja men att vi separerar oss från varandra. Men jag går ju hem såklart och funderar bara, gud vad märkligt. Alltså vad konstigt att vi inte har på riktigt kommit längre i Sverige, i Stockholm. Och det är okej, okay. Alltså jag menar bara, jag går inte hem och liksom, det finns 1000 andra värre saker. Men jag tycker ändå att det är intressant.
Mm. Oavsett hur du agerar när du står där, liksom, antingen så är du fördomsfull gentemot den som normalt sett skulle ha sålt blommorna.
Precis.
Eller så är det någon, alltså, ja, du kan inte göra rätt helt enkelt. Det var det jag försökte säga.
Ja, men jag tror det är där man måste tänka liksom två tankar samtidigt. För den ena tänker jag handlar om klass, och den andra handlar faktiskt om rasism. Och det rasistiska, det strukturellt rasistiska, är ju att jag står där med en blombukett och att hon tror att jag säljer blommor. Det är det rasistiska. Sen handlar det inte, om jag reagerar på det, så handlar det inte om, ja men det handlar om en föreställning utifrån hur jag ser ut. Sen det här med en person som säljer blommor är ju en annan sak. Jag hade alla dagar i veckan heller, alltså som jag skriver i min bok också, identifiera mig mer med, jag hade säkert tyckt att blomsterflickan var 1000 gånger skönare än liksom whatever liksom. Jag vet inte vad jag ska säga, vad ska jag säga så inte helt fel. Men det jag menar är att man måste ju ha flera parallella tankar samtidigt.
Mm. Just.
Och strukturer.
Mm. Jag funderar på, liksom, för du har ju fått frågor i alla tider, känns det som, huruvida du vill ut i världen och filma, så att säga.
Mm.
Nu är jag fördomsfull, men jag tänker att om du hade filmat i USA, kanske, eller jag vet inte, nu gissar jag bara.
Mm.
Om du hade filmat där, så hade du kanske gjort det för att du var duktig på att skådespela. Det är ju så det är här också, gissar jag.
Mm. Men jag tror att jag förstår vad du menar.
Ja, men vad menar jag då?
Alltså, i USA har man kommit mycket, mycket längre, tycker jag. Även fast man inte har kommit superlångt. Men där finns en väldigt stark filmpolitik där folk är medvetna. Alltså, man har ju pratat om Oscars so white. Och det är liksom, det känns som, eller är det du vill komma in på?
Jag tror det.
Ja. Medan i Sverige tycker jag att det är fortfarande lite... att det är förnekelse. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är liksom, ja, men man kommer in på den här, kan alla spela alla roller? Jag tänker ju att alla kan spela alla roller om det är samma villkor för alla.
Mm.
Och jag tror också att det som du beskriver, för jag känner ju mig mycket mer hemma internationellt än Sverige. För de människor som jag möter, ja, men som jag träffar eller har möte med, till exempel i USA, de har kommit så mycket längre i den här diskussionen och i de här debatterna, och de ser bara mina erfarenheter och den jag är som fördel.
Mm.
I bästa fall kapital. Och det är det kanske som Sverige inte riktigt har förstått. Jag hoppas att vi är på väg dit.
Gör jag saker värre när jag ställer de här frågorna till dig?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det är bra att vi pratar om det. För att det är det jag menar. Alltså, det finns ju... Det är det som händer. Och jag menar att de här debatterna och diskussionerna kommer upp väldigt ofta när jag gör intervjuer. Är ju för att då finns det uppenbarligen ett behov. Alltså, då är vi inte där än. Inte i Sverige. Vi är verkligen inte där. Och jag tror att det är många som känner sig frustrerade och är så här, hur ska vi göra, vad ska vi göra? Men jag känner också att jag måste tänka på mig själv. Alltså, jag kommer göra det jag vill göra. Och jag orkar liksom inte vänta, typ. Så den internationella marknaden tror jag faktiskt passar mig bättre.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Du blev rätt nyligen signad till någon super casting agency.
Agenter.
Agent, såklart.
Ja. Ja.
Vad har det inneburit?
Nej, men det har ju... Ja, men först och främst så var det ju väldigt sjukt att ha folk liksom... För jag tog ju flera möten efter då Snabba Cash. Och det är så konstigt när de pitchar in sig själva för en. Man bara, wow, typ, det känns ändå sjukt. Att de bara, oh, well, Evan, we want to work with you, we want to do it. Det är såklart väldigt amerikanskt, men jag känner ändå så här, ah, men det här är nice, liksom. Nu snackar vi. Och jag har ju då ett team, och de är, alltså, de tror på mig jättemycket. Och bara där blir jag ju så jävla tacksam och glad. Och det är lite det jag menar. Jag orkar inte liksom jobba för att övertala folk att jag förtjänar en plats. Eller inte bara jag tänker, och alla mina icke-vita kollegor. Utan jag känner bara så här, jag går dit där de vill ha mig, helt enkelt. Och jag tror inte heller att det är så att folk inte vill ha mig. Men jag tror bara att vi är bara lite sega här i Sverige. Men jag tror verkligen att det kommer komma. Men de hör av sig till mig och fixar möten. Och liksom, men det är lite svårt nu just för att det är en pandemi. Och så, men tanken är ju att jag ska åka till LA och så får vi se vad som händer.
Mm. Vad roligt. Tänk att många skådespelare är så här... Att man ska säga att det inte är så viktigt.
Det är skitviktigt. Alltså det är det jag vill.
Ja.
Jag vill lämna Sverige. Jag vill inte vara här.
Vad ska du göra med din fästman?
Han får följa med.
Ja.
Han kommer ju ha... Alltså folk kommer dö för honom. Eller också, han är ju också skådis. Så att det är liksom... Jag tror vi pratar väldigt mycket om att så här... Jag är så... Alltså Sverige är ju så litet. Och när det kommer till... konst och film och... Alltså jag har egentligen aldrig identifierat mig med svensk film och tv. Faktiskt. Och det är sjukt sorgligt. Men det är så och jag måste erkänna det. För mig, alla de referenser som jag har liksom sett upp till, de människor jag vill jobba med, de jag ser, liksom, de filmer jag ser, tv, det är oftast internationella. Och då menar jag inte bara USA, utan det kan vara Frankrike, Tyskland, det kan Danmark. Och vi har skitgrymma regissörer, personer här i Sverige. Men det är också så här, alla bra lämnar och alla bra liksom... Ja, jag vet inte.
Men har du någon teori till liksom... Så här, för det är ju den diskussionen har väl pågått i typ 20 år. Kanske längre än så. Kanske sedan 90-talet. När du var så här lång.
Mm.
Nu visar det en decimeter.
Men... så lång har jag det. Ja, men jag kanske var så lång. Det beror på...
Alltså någon gång har du varit det.
Någon gång har jag ju faktiskt varit det.
Ja. Men det är faktum bara att danskarna är så jävla mycket bättre än vi på era film då. Alltså, har du någon teori till varför det är så?
Har Danmark varit med om krig?
Ja.
Då tror jag att det är...
Andra världskriget.
Ja, då tror jag att det är det.
Okej. Okay.
Alltså jag tror att ett lands historia och kamp, sorg, trauman, jag tror att det... Alltså titta på Iran, bland de bästa filmerna kommer från Iran. Och vi vet ju hur det landet, hur de har det, det är otroligt liksom svårt att göra film där. Men ändå lyckas de göra det så jävla bra. Så att... Och jag tror det är därför jag inte liksom kan... Jag tror att många vill i Sverige, många... vill liksom skapa det här unika, men jag saknar visionärerna, jag saknar tänkarna, jag saknar filosoferna, jag saknar modiga konstnärer. Och jag hoppas verkligen att, för nu har vi ju levt liksom, det har varit en pandemi, man märker det är mycket tv-seriernas tid, man kanske går på safe cars, man kanske går på så här, men det här är lite lätt och det här är liksom så, men jag vill, varför ska det vara lätt? Jag vill att det ska vara svårt, jag vill att vi ska prata om trauma, jag vill att vi ska prata om de här jobbiga sakerna. Det är min smak liksom. Och där tycker jag att Danmark är bra på det. Faktiskt. Och jag tror att det har kanske med landets inställning eller historia. Alltså nu babblar jag bara, jag vet inte.
Nej, men kör på.
Men jag hade bara önskat att Sverige var lite mer så här, bara rakt på sak. Bara, ja men det här är jag. Fuck you. Mm. Typ. Men det känns lite så här ängsligt här i Sverige. Och det är det här jag inte tål. Alltså jag tål inte. Till exempel, nu, du blir nojig för att ställa en fråga till mig. För att du tänker att det är rasistiskt. Och jag blir så här, shit, nu är han nojig. Vad kommer hända nu i det här rummet? Men för att jag upplever att folk är så rädda i Sverige. Folk är så rädda. Allt från institutioner till människor till liksom sociala... Alltså så här, jag vill inte att det ska vara så, att vi ska vara så rädda. Alltså, kan inte vi få inte tycka om varandra? Kan inte vi säga, fan, jag hatar den där filmen. Nej, men jag älskar den. För jag tycker att det är det som är nice. Shit, vad mycket jag hade inom mig. Jag märker det, jag är så här frustrerad. För att jag saknar verkligen visionärer, filosofer. Jag vill, alltså, jag tycker film och tv, alltså, jag tycker det är så viktigt. Och jag vill berätta om viktiga saker.
Mm.
Jag tror inte jag är heller bra skådis om jag... liksom berättar historier som jag inte bryr mig om så mycket. Det var det jag älskade med Snabba Cash. Där jag var så här, det här är viktigt. Det här är bra, det här är på riktigt. Det här är liksom, det här är liv och död. Och jag tror också det är därför jag älskar Shakespeare. För att det är också på liv och död. Eller italiensk opera. Jag är så där, det är liv och död som gäller för mig. För att jag tar det här på så stort allvar.
Hur många gånger har du fått frågan om säsong 2 av Snabba Cash?
Väldigt många gånger.
Är det, vi snackar tusentals.
Ja.
Blir det?
My lips are sealed.
Men du ser glad ut. I alla fall. Och så då kommer du hinna göra det. Det känns så skönt. Hur som helst. Du, varför bodde du i Göteborg så länge?
För att jag var anställd på Folkteatern.
Hur var det?
Otroligt. Jag är så tacksam för att jag fick den här liksom, möjligheten att utveckla mitt skådespeleri, att stå på scen och ta mig an de här rollerna som jag fick. Jag fick ju jättefina uppgifter. Men sen blev det väldigt tråkigt för mig att bo i Göteborg. Faktiskt.
Okay.
Ensamt, deppigt.
Men vänta, i Göteborg är ju alla så jävla... Alltså, det tar ju en sekund att få 20 nya bästisar där. Nej.
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 Men jag jobbade ju också hela tiden.
Ja, jag fattar.
Så jag var ju liksom, hade kanske inte så mycket tid att lära känna nya människor. Men jag tror att för mig handlar det mest om att... alltså, jag älskar Stockholm.
Ja. Ja, ja, det är okej. När kom du tillbaka?
Kom tillbaka för 3 år sedan.
Jag fattar. Vi var ju lite på Snabba Cash.
Mm.
Du tog upp den. Det var kul att du tog upp den, tycker jag. För att jag tror att det är många som är nyfikna på det. Och jag kan inte komma ihåg att jag har upplevt en så kollektiv hype kring tv som är Snabba Cash. Hur har det varit för dig som är liksom i stormens öga?
Jag tror inte jag har landat än faktiskt. Så att jag kan inte ge ett så här superbra svar på det. Men jag tror att alla vill... Det man märkte när vi var på set och när vi jobbade med det här var att det var, kändes, apropå det här med att det ska kännas viktigt och något nytt, och man går in med själen, med hjärtat. Det är inte bara liksom det här maskineriet, vi fakturerar och sen går vi hem, utan det var liksom, nu gör vi det här på riktigt från verkligen alla håll och kanter, alla avdelningar, allt från mask till el till regi, manus, producent, alla var så otroligt delaktiga. Och passionerade. Så att få den här responsen är ju fantastiskt. Det är ju det man vill. Man vill ju att den ska kunna nå ut till så många människor som möjligt. Vilket den har gjort. Och det som är så häftigt, det är liksom när man får... Alltså, den har ju legat bland topp 10 nu i snart 2 månader på Netflix i Sverige. Och det är sjukt. Och den har legat i toppen i Tyskland, Frankrike. Ja, massa länder som jag inte vet om. Och efter att Ricky... våran kära vän, du vet. Efter att han tweetade så har även i England också så här, han har ju en sån stor impact på folk. Så folk har ju liksom börjat se den där också. Eller väldigt mycket liksom.
Mm.
Det känns jätteroligt.
Jag förstår det. Och vet du vad jag tror? Men för en stund sedan så pratade vi om att liksom folk kanske inte spänner bågen så mycket i film och tv i Sverige. Men här var väl ändå ganska mycket spänd båge, va?
Precis, det skulle jag absolut säga. Och det var så... Jag förstår inte hur jag ska kunna gå tillbaka till det här att vi bara fakturerar och går hem. Alltså jag kommer inte kunna... Det kommer vara fullkomligt omöjligt för mig att göra det. Någon gång kanske jag måste göra det, men här var det verkligen, alltså det var så högt i tak, det var diskussion, det var liksom känslor. Modigt. Jag tyckte det var modigt, för att det är självklart att det här skulle kunna bli så fel. Och det kanske vissa tycker, jag vet inte. Alla får ju, har ju rätt att tycka vad de vill, men man gör en serie som är först baserad på 3 böcker, som har blivit film, och sen 10 år senare ska göra en serie på det. Och med en kvinna i huvudrollen, liksom så här, oh, progressiv, rolig idé. Det är inte säkert att det lyckas. Och det är ett tema, det är ett ämne som folk har åsikter om, tankar.
Ganska troligt att det går åt helvete, skulle jag säga.
Men förstår du vad jag menar? Ja, för att det är liksom... Och vad är då... Och det är det här jag menar. Vad är risken då? Ska vi strunta i att göra det? Eller ska vi ta oss an den utmaningen och tänka, hur gör vi det här? Hur ska vi göra det här? Och det var det med den här processen som jag tyckte var så roligt. Att, vi, att det fanns ingen rädsla. Jo, vi var ju såklart superrädda. Men vi var också samtidigt modiga och kunde bara, är det här rätt? Hur gör vi det här? Det här känns inte bra. Det här måste kännas på riktigt. Och, ja.
Har du bara fått kärlek?
Jag har fått väldigt mycket kärlek. Men sen tror jag att folk har liksom trott att det här är så pass äkta att folk inte fattar att det är fiktion. Där folk har kanske blivit sura på karaktären. Okay. Och bara, varför gör du så? Folk har till och med frågat om jag anställer folk i mitt bolag.
Mm.
Alltså som Leia då spelar. Mm. Men väldigt mycket kärlek. Och sen finns det ju alltid, jag tror att det är alltid en risk för det som kvinna, att få lite... Lite kvinnohat.
Mm. Banal fråga kanske, men vad hände med ditt Insta-konto efter premiären?
Helt bombarderad.
Det är så, va?
Helt, helt. Fortfarande. Det är på en nivå som jag har liksom... Ja, nej, jag har aldrig varit med om det. Så att... ja, folk har hört av sig dag in, dag ut. Och jag tror att jag bestämde mig att... Fan, går jag in och svarar på alla så går det inte. Så jag bestämde mig för att jag inte svarar på någon. Och det kan såklart kännas taskigt, men det går inte. Men det är roligt. Alltså det är så här fotbollsspelare, kända fotbollsspelare från Barcelona. Och jag vet inte vad det heter, Tottenham, är det ett lag?
Ja, det är, får man nog säga.
Där, alltså folk som har skrivit där. Alltså så här, man bara, what? Typ, I just want to say thank you. Typ.
Oh, wow.
Man bara, okej.
Okay. Mäktigt.
Skitmäktigt.
Du har ju filmat sen Snabba Cash, väl?
Mm. Du menar efter det, eller?
Ja, precis.
Men jag filmade en annan serie parallellt, samtidigt.
Max Anger.
Mm.
Heter den Max Anger? Eller är det Nej. Anger?
Ja, det är Max Anger faktiskt. Okay. Så är det.
Okay. Men var det lika mycket liksom blod, svett och tårar som det var med Snabba Cash?
Nej.
Okay.
Det måste jag, man bara vara ärlig med och säga. Det var det inte. Men jag är en person som tar mitt jobb på fullaste allvar och tänker att liksom, jag gör ju alltid mitt jobb. Men det är det jag menar, det kommer vara svårt. Snabba Cash är verkligen väldigt, väldigt speciell. Det är verkligen en tydlig så här, milstolpe i min karriär. Allt från materialet till temat till samarbetet. Det är väldigt, väldigt speciellt för mig i mitt hjärta.
Mm. Ja, men jag förstår det. Jag hittade en liten intervju med dig om en scen i Snabba Cash, och jag tror inte att vi behöver spoila någonting för dem som mot förmodan inte har sett.
Alltså, alla har sett den.
Alla har sett den. Nej, men du skulle filma en scen i skogen som är i slutet av säsongen.
Mm.
Och sen så beskriver då den som gjorde den här lilla intervjun med dig hur du går inåt på vägen dit. Nu gjorde jag citationstecken, för det är tydligen du som har sagt det. Vad betyder det att man går inåt?
Jag har märkt hittills när det kommer till mitt skådespeleri att jag är inte väldigt dålig på att låtsas, men jag är dålig på att låtsas. Och då menar jag att det finns skådespelare som är väldigt bra på att låtsas. Alltså låtsas. När de gråter så känns det verkligen på riktigt. Och kan fake skratta så att det låter ändå bra. Jag är väldigt dålig på att låtsas saker och ting. Det är därför jag också tror att jag ibland är ganska bra och ibland ganska dålig. Så för mig att gå inåt, det är med risk för att låta pretentiös och typisk skådis, att göra det på riktigt. Så jag går inåt. Det vill säga jag... ja, men jag blir Leia.
Mm. Du letar efter hennes känslor, är det så?
Ja, men den här scenen gjordes ganska sent. Så att man lever och är den här karaktären väldigt... det är inte svårt att gå in i det. Utan det, att gå inåt handlar snarare om att stänga av Evin på något sätt. För att det är svårt för mig om jag ska liksom... jag är en väldigt skämtig person och gillar att skämta och så här social och så. Men det är svårt för mig att switcha från det till det. Så att jag måste liksom gå inåt. Det är en förberedelse. Jag måste se till att jag är väldigt öppen. Att jag är närvarande. Att jag tar det på allvar. Och inte se till att jag verkligen är i situationen. Går igenom vad som har hänt. Ja, försöker vara liksom där.
Är det svårt när man gör en, ja, men säg en tv-serie som är så pass mycket, det är en så stor volym som ska ut liksom? För jag antar att ni inte filmar kronologiskt, så att ha liksom det bagaget som din rollfigur ska ha fast du inte har gjort de scenerna ännu, är det krångligt?
Det är absolut krångligt. Nu har vi ju tur att just med Netflix så filmar man i alla fall avsnitten ganska kronologiskt, men inte senare så behöver inte vara det. Men det ingår ju i mitt arbete innan jag börjar. Så jag går igenom alla scener väldigt noggrant, skriver ner, har ju liksom som ett schema, post-it-lappar som jag har liksom skrivit varje scen, varje avsnitt så här, som låg hemma hos mig. Just för att veta, utan att konstruera för mycket, för att jag vill ju också vara fri i vad som ska hända i situationen, men veta vad jag har att röra mig med. Att här kan jag faktiskt ta ut svängarna, för jag har råd med det. Och tänka, men i den scenen var Leia ganska så, och nu finns det möjlighet till det. Eller liksom, ja, man försöker bara sondera terrängen på något sätt, vad möjligheterna finns.
Vänta, men vad står det på respektive lapp? Det är scen, skog, skogsscen, står det?
Ja. Ja, men precis det jag gör. Jag läser ju väldigt mycket manus innan jag kommer till set såklart. Alltså förarbetet. Läser, skriver ner, vad handlar den här scenen om? När man bygger själva karaktären. Leias karaktärsdrag, vad är hon, vem är hon inte? Vad är skillnaden mellan oss två? Till exempel, jag är väldigt konflikträdd. Leia är inte konflikträdd. Så hur hanterar hon en sån här situation? Om hon blir ifrågasatt eller skälld på, hur blir hon då? Och då får jag ju massa verktyg, bara, ja, men okej, då kanske det här. Och det är olika möjligheter till olika scener. Men annars så, just vid den tidpunkten, när skogsscenen hände, så var jag ändå så pass mycket inne i det att det behövdes inte mycket, det behövdes bara att vara koncentrerad.
Mm. Gråter du i den?
Absolut.
Får du hjälp med det?
Nej, alltså det är det jag menar. Jag är dålig på att låtsas. Så det som händer är ju... det är så svårt att... alltså, det händer på riktigt. Nej, det händer ju inte på riktigt, för det är ju skrivet och så. Men känslorna känns... det känns ju 100% på riktigt. Och jag känner ju... Jag minns att när vi tog den här tagningen, för vi jobbade med två kameror då... för att vi alla visste att i den här scenen liksom, det är så viktigt att den här scenen blir bra. Och när Leia kommer upp där och ser alla de här karaktärerna, jag minns ju att jag blev ju livrädd, det såg ju skitläskigt ut. Och drömmen är ju som skådespelare att vara i en situation och bara fullkomligt glömma bort vad som händer. Och det hände, och det var väldigt skönt faktiskt att det hände.
Mm. Hur är det att göra den scenen för sjunde gången då?
Det är absolut... det är krävande. Och förhoppningsvis, om man är en snäll skådespelare som tycker om sina kollegor, så tänker man inte att nu har vi mina bilder, så då behöver jag inte leverera samma sak till mina motspelare. Och det är det jag menar, så var det inte alls i den här ensemblen. Alltså alla gav hela tiden, man ger varandra hela tiden för att, alltså performance, vad heter det, för att gestaltningen ska kunna bli så bra. Men man blir ju trött, man blir ju uttömd, man går ju hem och man förstår att det är fiktion, men ändå så kroppen fattar inte alltid det. Så att man kanske inte mår superbra typ.
Jag tänker att nedsidan tycker jag verkar, och jag tror att jag skulle vara helt värdelös på det när det är klart. Att man så här ska gå hem och inte träffa de här människorna varje dag och jobba arslet av sig tillsammans. Liksom.
Mm.
Hur är det med det?
Nej, det är jättejobbigt. Det är ju där min största trygghet ligger. Alltså jag älskar ju att vara i det sammanhanget med skådespelare, med regissörer. Alltså vara på filmset är ju på riktigt det bästa jag vet. Eller i en repsal tillsammans med det här kollektivet. Det är där jag känner mig 100% trygg. Där vet jag vem jag är, jag har en plats, jag liksom känner mig otroligt trygg och säker. Och sen när det försvinner så blir en jättestor konflikt. Det är en fruktansvärd konflikt. För att du blir så ensam helt plötsligt. Fruktansvärt ensam.
Mm.
Och jag som har jobbat med det här, från att jag var så pass liten, det är ju så, jag identifierar mig jättemycket med mitt jobb. Så när det inte finns, jag ser det nästan som, om du tänker en öken, så har jag ju vattnat bara ett träd. Och det är skådespeleriet, konsten, alltså det som jag jobbar med. Så om det trädet dör eller försvinner, då har jag ingenting annat. Jag har ju jättemycket, men jag menar bara, jag har ju investerat så mycket i det här. Och det är superspeciellt att vara skådespelare. Det är fantastiskt och det är så många fantastiska grejer som vi får gå. Men det är också väldigt jobbigt. Och nu kommer någon bara, du är så privilegierad, vadå jobbigt? Men jag måste fan få äga min sanning om mitt liv. Att vara skådespelare är väldigt speciellt. För du lägger så mycket av din egen lycka i andra människors händer. Utifrån att bli vald och inte vald. Och jag menar, den här hypen som är nu, den kommer ju försvinna. Och sen kanske den kommer tillbaka och sen försvinner. Alltså det är hela tiden, man söker hela tiden efter nästa grej. Och det är inte så där. Folk ser ju oss när det går bra på Instagram eller när man gör intervjuer. Men när man sitter där hemma och bara, alla jobbar, varför får inte jag någon jobb, varför fick jag nej, är det för att jag är ful, är det för att är jag dålig? Det som är så svårt med skådespeleri är att du vet ju inte, det finns inget konkret svar. Alltså jobbar du som läkare så vet du så här, ja, jag sabbade det här hjärtat.
Han dog.
Ja, han dog. Ja. Det är svart på vitt, du keff. Skådespeleri är så här, ja, men du var fin, vi går efter något annat. Eller bla. Alltså, du vet inte. Och du är hela tiden beroende av andras, vad heter det? Alltså godkännande.
Ja.
Jag är i alla fall det. Och det är ju jobbigt.
Det är då jag tänker mig att man ska ha någonting annat också. Alltså som du då en gång i tiden hade skrivandet. Mm. Liksom.
Men jag har inte det, jag vet inte. För även skrivandet, nu blir det ju liksom, nu gav jag ju ut den där boken och nu, den fick, alltså det blir också prestation, eller jag vet inte.
Den fick vad då? Du sa inget.
Nej, men den fick så bra recensioner.
Ja. Mm.
Och blev så här uppmärksammad och det gick bra för den. Och jag vet inte, har du något annat? Jag vet inte, vad ska jag ha? Jag har inte tid. Alltså, jag dör ju för skådespeleri, jag brinner för det här.
Jo, men det låter ju också som att det finns massa liksom, historier som du vill berätta.
Ja. Jo, jag...
Jag vill ju att du ska vara den där filosofen någon dag.
Ja, jag hoppas det. Jag vill ju också det. Men jag är ju också det i samarbeten, tänker jag. Alltså de samarbeten som har funkat bäst för mig, det är också när regissör. För det finns ju väldigt tydlig hierarki såklart. När regissör är en regissör. Skådespelare är skådespelare. Men jag tror också att jag är inte den typen av skådespelare. När jag är som bäst är faktiskt när jag lägger mig i och när jag har tankar och när jag liksom, ja, men gör mitt arbete. Och med rätt samarbete så det är ju jättetillfredsställande. Så jag hoppas att jag söker kanske fler sådana samarbeten. Men jo, men det ska ju väl komma historier också.
Hur mycket har du ändrat i Leias repliker om man ser på från första dagen du fick manuset liksom?
Jo, men så här, det var ju när jag kom in i processen så var det nog med de förutsättningarna att jag fick ju den platsen där jag fick säga vad jag tänkte och så. Och det sa jag också redan första gången när jag träffade Jesper Gansland som har regisserat och Måns Månsson och Oskar Söderlund, att jag kom redan direkt med massa tankar. För att jag undrade varför de hade valt en kvinna som huvudroll. Och om det bara var en progressiv idé, en bra pitch, hade de tänkt att göra någonting av det här på riktigt? Och många tyckte ju att det, jag vet ju att Jesper tyckte att det var svårt med Leia, även Oscar. Alltså folk hade inte riktigt fått grepp om vem hon är, och jag förstår det. Alltså jag har nog aldrig sett en sån karaktär gestaltas i en svensk kontext av en person som gör en sån tydlig klassresa från de här två olika världarna. Så det är svårt, för man vill inte heller göra en stereotyp av att ska hon liksom, är Leia en sån som har pistol och skjuter folk? Det känns också som en ytlig liksom stereotyp bild av när man ska bara göra en kvinna cool och stark och du vet så. Så att dialogen började ganska tidigt, så jag skulle nog säga att det är ett samarbete. Ett väldigt intimt samarbete. Och Jesper var ju väldigt, han är liksom, ja men han har verkligen pushat mig, och han är inte en rädd regissör. Han är en modig regissör. Och det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket, för att han pushade mig och alla och projektet och var så här, ja, så här, det är liksom, och samtidigt var lyhörd liksom. Och det var nice.
Mm. Ja, fan, det är så otroligt kul. Jag jobbar ju lite med Olle Sarri också. Det är så himla kul att det
har gått som Olle.
Man gör väl det, va?
Ja, man älskar Olle, verkligen. Det var så roligt, för att mitt första, vi hade kollationering och så här diskuterade, och vi läste avsnitt 3 och 4, tror jag. Han hade liksom inga åsikter om någonting, så här, för folk räckte upp handen, men jag vill ändra det här, jag vill ändra det där, men jag tänker det där. Han hade ingenting att säga förutom en grej, och det var den här scenen där Leia och Thomas kör bil. Han kör ju en McLaren.
Just det.
Och då hade jag någon idé, typ, som jag sa i början av kollationeringen. Men fan, hade det inte varit kul om Thomas Storm är så här, kastar nycklarna till Leia och bara, Leia, kör nu, du kör liksom. För jag hade någon bild av att det var Leia som skulle köra bilen. Vilket var skitbra att det inte blev så. Men så Olle har liksom inga tankar om någonting. Förutom att så räcker han upp handen och säger bara, jag vill bara att ni ska veta att det är ganska svårt att köra en McLaren. Och jag bara, vilken fucking mansgris liksom, ska mansplaina mig, typ, tänkte jag så här. Och jag tänkte, men det kanske är supersvårt. Men det visade sig sen, när vi var på middag, att Olle visste inte att jag hade körkort.
Okej.
Så jag brukar driva med honom lite om det. Ja, för han är ju verkligen inte en sån machoman. Han är ju så fin och otroligt rolig att jobba med. Mm. Otroligt rolig.
Ja. Ja, kul tycker jag. Vill du berätta något om Max Anger innan du går?
Nej, men jag kan säga, den epok, den spelar sig under 90-talet. Den handlar om liksom Max Anger som en före detta militär. Han jobbar på ett bolag som heter Telefonera. Han har en flickvän där, en konsult som är från Ryssland, som heter Pashi, som jag spelar. Och helst av allt, de ska ju inte ha den här relationen alls. Och helt plötsligt så försvinner Pashi. Kärleken i hans liv försvinner, och man förstår inte vad det är som har hänt. Det har läckts information också om det här företaget till Ryssland. Alltså allt är liksom, det blir väldigt farligt. Det blir väldigt, vart är Pashi liksom?
Och du får spela ryska?
Ja, jag pratar på ryska. Lärde mig ryska.
Gjorde du det?
Ja.
Wow.
Mm.
Men jag sa vad Kristoffer.
Ja.
Jag tar bort att göra radio.
Fett.
Var det rätt?
Ja, det tror jag.
Ja. Kan du säga någonting?
Jag kan. Jag tar snäjok. Där jag kan mota svanju.
Oj, vad snabbt det gick. Ja. Grattis.
det var en replik. Som jag bara
kände. Perfekt. Hörru, vi har kommit fram till succémomentet. Frågor du inte fått förut.
Wow.
Eller hur? Hur är din relation till såpa?
Bra.
Okej.
Okay. Days of Our Lives, Sunset Beach.
Aha, okej. Okay. Jag tänkte mer alltså, städmaterialet, så att säga.
Aha. Ja, nej men då skulle jag säga klorin.
Aha, okej. Okay. Snarare.
Jag är uppvuxen med klorin.
Ja. All right. Det går bra. Vad var det för fisk du lagade som blev så god nu igen?
Lax.
Var det? Hur gjorde du den då?
Med lite chili, ingefära, vitlök, soja.
In i ugnen?
Mm.
Och det blev gott. Vad serverade du till?
Sötpotatis.
Ja. Som den är, bara kokt.
Nej, men jag hackar i sötpotatisen också i lax. Alltså, du vet, det blir en sån här...
En allt pot, en, så att säga. En,
ja, precis.
Fast i ugnen.
Mm.
Ja, vad kul. Mm. Var kliar du oftast?
Hårbotten.
Är det så?
Men har du inte märkt att jag kliar i håret hela tiden? Ja. Jag har ju också ett tics när jag blir nervös så kliar mig.
Aha, okej. Okay. Mm. Ja, nej, men jag, det var rätt svar.
Det
så,
var det?
Ja, så även på mig kan jag säga. Jag tror att det är seborré i mitt fall. Men du har ingen diagnos kanske?
Förmodligen har jag det.
Ja.
Otroligt torrt hårbotten har jag.
Nu kanske jag frångår formatet lite, för att du kan ha fått den här förut. Men det är, vi får se ifall du förstår varför jag ställer den.
Mm.
Vad tycker du om Swedish House Mafia?
Jättebra väl?
Ja, kanske.
Swedish House Mafia? Nej, jag har ingen koppling varför jag ställer en fråga.
Det är en fråga som är en typisk citat...
Internationell fråga.
Nej,
som man får som svensk.
Svennefråga.
Aha.
Från din bok.
Oh my god, ja, gud, ja, det är sant. Bra där, Kristoffer.
Tack så mycket. De har ju en studio som jag går förbi ibland.
Mm.
Vilka dyra bilar det står där utanför.
Det är så.
Ja, det är det. Vad tror du jag menade när jag skrev opå, två prickar, accent, pol, pö, ol, på noll, ol på noll ojklopp å plus.
Att du ser fram emot semestern.
Det var det som blev när jag rengjorde mitt skrivbord. Det var så jävla äckligt. Alltså tangentbordet var svinvidigt. Så då tvättade jag det med handsprit och hushållspapper.
Ah, spännande.
Ja, men det var ändå rätt svar. Är det inte lite konstigt att många barn är så korta ändå?
Nej.
Du tycker inte det?
Nej.
Jag passerade precis när jag skulle gå och köpa din havremjölk.
Mm, tack förresten.
Ja, det var det lilla. Så kom det ett gäng från en förskola. De var ju svinkorta, men de var liksom ändå människor.
Mm.
Det tyckte jag var fascinerande.
Nej, men det är ju started from the bottom, now I'm here, kan de säga då om 20 år.
Ja. Ja. Du, det var vad jag hade i frågor du inte fått förut.
Jättebra.
Tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Jag tycker du har varit bra.
Ja, men alltså, jag kommer ju gå hem nu och ha ångest och tänka på varenda grej jag har sagt. Och jag säger här och nu till alla lättkränkta personer där ute, förlåt om jag har sagt någonting som är fel, dum, korkat, inte rätt... Whatever, alltså jag är bara en människa.
Är det någonting mer som kommer med dig? Som vi inte vet.
Otroligt än? Mycket.
Ja, det gör det. Men det är ingenting som du kan säga?
Nej.
Då tackar jag så mycket för att du kom hit.
Tack som fan för att jag fick komma.
Det var det lilla. Anytime. Hej då! Ja, det är otroligt att jag får jobba med det här. Har du mot förmodan missat Snabba Cash finns den på Netflix och Max Anger finns på Viaplay. In nu på Värvets Insta och kolla uppvärvning och sånt, vet jag. Varvet heter vi där. Vi hörs som högst en vecka. Vi som gör Värvet är Camilla Fogelborg, Kalle Birgersson, Saga Markula, Kristoffer Triumf och Acast som en stor spindel i nätet. Tack för idag. Hej.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbärg på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.